Jag såg fram emot mitt dop. Det kändes ju på så många sätt självklart att jag skulle döpas. Jag var ju en del av församlingsgemenskapen och jag var ofta i kyrkan. Jag trodde på Gud och på Guds kärlek till mig och till hela skapelsen. Då skulle jag ju förstås också döpas, för det står ju så i Bibeln. Och den där dagen när jag stod där i den vita dopdräkten och väntade på att gå ner i vattnet, då hade jag valt en sång som jag sjöng. En sång som jag hade skrivit själv. Jesus, du dog för oss alla. Jesus, du dog för oss alla. Du dog för mig. Du dog för människan. På Golgata hände det. Jesus, Guds son, ville lida för oss. Så löd texten. Jag var inte särskilt gammal. Men det var mitt beslut. Och det var viktigt att det skedde just då. Några år senare så hände saker i mitt liv som var ganska jobbiga. Och flera av dem hörde ihop med kyrkan och församlingen där jag fanns just då. Därför lärde jag mig ganska tidigt att Gud är Gud och människor är människor. En tonårings sätt att hantera livet och tron. I efterhand så kan jag se att mitt dop har fungerat som ett ankare i mitt liv. Jag sa ja till Gud den där dagen och Gud sa ja till mig. Det har burit mig genom livet och varit något att hålla fast i när det har stormat. En punkt att återvända till när jag behövt vila. Det är en händelse som min kropp minns också när det stiltje och jag tyckte att det varit svårt att höra Guds röst. Orden som uttalades vid Jesus dop fanns också när jag döptes. Och jag hänvisar ofta till de orden när jag möter människor i samtal. När Jesus klev upp ur vattnet såg han hur himlen öppnade sig och Guds ande kom ner över honom som en duva. En röst från himlen sa: detta är min älskade son, min utvalde. Varje gång någon döps uttalas samma ord. Detta är mitt älskade barn, min utvalde.
Den här klänningen, den här dopklänningen bar jag när jag döptes. Det är min mormor som har sytt den. Mormor Agnes. Hon sydde den och hennes barn döptes i den. Min mamma bland annat. Jag och mina syskon och mina barn har döpts i den här. Det syns inte riktigt, men det är faktiskt den klänningen ni ser på bilden bakom också. Klänningen, att det är just min mormor som har sytt den och den har gått i arv, står på något sätt för tillhörighet för mig. Det finns en tillhörighet över generationer. Sen är inte det viktigt i sig egentligen, en dopklänning. Men när jag reflekterade över just det här med tillhörighet, så är nog tillhörighet ett av de viktigaste orden för mig när det handlar om dopet. Dopet som på något sätt visar tillhörigheten mellan mig och Gud, mellan Gud och mig, mellan mig och kyrkan. Men också det här lite obegripliga och ändå fantastiska med tillhörigheten och samhörigheten med människor, troende och kristna över hela jorden, över alla tider. Vi läste från Apostlagärningarna innan om Filippos. Och dopet som har funnits med. Det finns en tillhörighet. Jag döptes som barn. Och det var mina föräldrar som bestämde att jag skulle döpas. Det var deras tro som bar när jag döptes. Det var inte min. Eller det har jag ingen aning om. För det kommer jag inte ihåg någonting om. Det var deras beslut. Och så var det också när mina barn döptes. Så var det mitt beslut, min tro som bar. Jag har alltid varit väldigt tacksam för den gåva som jag har fått i dopet, både från Gud men även som mina föräldrar gav mig. Men en period när jag var tonåring och jag började förvärva och kände väldigt starkt att jag ville uttrycka min tro på mitt sätt och själv, så hade jag en period när jag önskar så att jag hade fått utdöpas i en sjö eller i en dopgrav. Och för mig själv, för Gud, för alla andra visa, ja, jag tillhör, ja, jag vill det här. Då hjälpte mig min ungdomspastor jättemycket. Och pratade just om klänningen. Just nu är den för liten då, men när jag döptes, den är alldeles för stor. Den för stor klänning för ett barn. Och dopet handlar om att växa i. Och jag har tänkt på det så många gånger sen efter, att dopet är inte någonting som sker en gång. Det är inte en handling. Utan det är början på, och även fortsättningen och bekräftelsen på, relationen till Gud. Just när jag var tonåring där någonstans och fick den här hjälpen, så tänkte jag att nu har jag vuxit i mitt dop. Och jag fick bekräfta dopet och det var jätteviktigt. Men sen har jag insett att jag växer aldrig i den här klänningen. Och nu är den mer en stor dopklänning. Och jag tänker det att även om man döps ett bekännelsedop, när man själv fattar beslutet, så är klänningen för stor. Den är för stor för oss. Det är så mycket att förstå och mycket att växa i. Och jag finner en väldigt lugn och trygghet i det. Jag tänker att i dopet bekräftar Gud mig som den jag är. Vattnet står för reningen och helandet på något sätt. Men helandet är att helande till den jag är. Den Gud har skapat mig till att vara. Inte till någon jag borde vara. Eller något utopiskt perfekt. Utan bekräftande till den människa Gud har skapat mig till att vara. Vi kommer sjunga sista salmen idag, kommer handla väldigt mycket om det, att bekräfta att vara den jag är i Gud. En annan som har fångat, en låtskrivare som jag tycker väldigt mycket om, som har fångat det här med lite andra ord, är Peter Lemark. Och jag ska läsa några strofer från en sång han skriver som heter Du är bra. Som verkligen fångar det jag tänker att dopet bekräftar. Gud bekräftar i dopet. Kom, tvätta bort allt smink, ditt läppstift och mascara. Det finns ingenting som du behöver låtsas vara. Så låt ridån gå ner och säg sen vad du ser. Det är du. Du äger någonting du inte vet att du har. Det är kanske just det som gör dig underbar. Allt det du tror är fel gör dig mänsklig, gör dig hel. Det gör dig bra. Sudda ut din skuld. Den drar dig ner i dyn när du kunde segla som en pil högt upp i skyn. Gå med ryggen rak och var säker på en sak. Att du är bra. Du är speciell. Du passar mig precis. Allt brokigt som är du. Så operfekt på något sätt. Du bär din livshistoria som en rostig gammal gloria. För du är bra.
I berättelsen om Filippos och hovmannen i Apostlagärningarnas 8:e kapitel så finns det två frågor som jag vill stanna till inför. Det är Filippos fråga: förstår du vad du läser? Och det är hovmannens fråga: är det något som hindrar att jag blir döpt? Emellan de här två frågorna sker bokstavligen en resa. Den etiopiske hovmannen sitter i en vagn på väg från Jerusalem där han har varit för att be. Han läser ur profeten Jesajas bok när Filippos dyker upp och frågar om han förstår vad han läser. Hovmannen svarar: hur ska jag kunna det utan att någon vägleder mig? Vilket klokt svar. Allt för ofta vill vi hitta svaren och lösningarna på egen hand istället för att ta hjälp av andra. Hovmannen kan ju förstås läsa själv. Det är säkert en människa som har studerat och som är kunnig inom många olika områden. Det är någon som den etiopiska drottningen har förtroende för. Han får till och med ta hand om hennes skattkammare. Ändå, eller kanske just därför, så finns insikten där att han behöver vägledning. Och Filippos kliver upp i vagnen och där börjar de samtala. Att Filippos överhuvudtaget är där, på rätt plats vid rätt tidpunkt, det beror på att han har lyssnat in andens röst. Och Filippos har vågat lita på det han hör och känner och tar initiativ utifrån det. Det Filippos gör i samtalet är att han tar den gamla och välbekanta texten in i en ny tid. Och låter texten möta hans egen och hovmannens livserfarenheter. Och det är bara så, tänker jag, som vi kan läsa de heliga texterna. Och det är så som generationer av människor har läst texterna före oss. Vid ett tillfälle när jag pratade med en judisk student så gav hon mig en sån vacker bild av det här. En bild av läsandet och tolkandet. Hon beskrev det som ett träd med årsringar. Längst in, sa hon, finns Toran. Och runt den kärnan finns generation efter generation som lägger sina tolkningar. Och vi som står här just nu och står runt trädet med våra livserfarenheter och all den kunskap som finns i vår värld idag, vi lägger till ytterligare en årsring i tolkandet av kärnan. Hovmannen frågar vem profeten talar om, sig själv eller någon annan. Och Filippo svarar med att berätta om Jesus. Berätta om att Gud valt att komma som ett litet barn för att vi ska få lära känna Gud. Att Gud i Jesus är både människa och Gud. Att Jesus är den Messias som människor har väntat och längtat efter i generationer. Och så fortsätter han säkert med att ge exempel på vad Jesus har gjort och lärt ut. Och hovmannen reagerar spontant på det han får höra. Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? De två kliver ut ur vagnen, går ner i vattnet och Filippos döper honom. Jag älskar hovmannens spontanitet. Ingen tvekan. Vi kör direkt. Många av oss är betydligt långsammare. Vi ifrågasätter och vi vill vara säkra på vår sak. Och jag vet inte hur många gånger jag har fått reaktionen att en människa inte känner sig mogen när det handlar om just tro och dop. Det är som om dopet och tron har blivit någon form av examen. Någonting vi ska leva upp till eller klara av. Något vi ska kunna stå till svars för och förklara för andra. Som om tro skulle handla om prestation. Tro är en vandring vi får göra med Gud. Det är inget som blir färdigt. Och det handlar inte om något som vi ska prestera. Det handlar om att leva och att vara. Och precis som den stora, den alltför stora dopklänningen visar oss, att dopet är något vi får växa in i, oavsett när det sker i vårt liv. Och det tar aldrig slut. Vi får hela tiden fortsätta att växa. Dopet är en gåva från Gud och människans svar på Guds kallelse. Dopet är både en bön i tro och ett bönesvar. Dopet är starten på en ny resa, en resa med Gud och Guds församling. När livet stormar och om tvivlen kommer så får dopet fungera som ett ankare. Det är en punkt att gå tillbaka till och vila i. På samma sätt blir församlingens gemenskap också något som får bära dig när du behöver det. Och andra gånger får du vara med och bära andra. Det kan komma perioder i livet då Gud känns långt borta. Då vi får brottas med vår tro eller som Jakob fick uppleva får brottas med Gud. Jakob som höll så hårt i sin motståndare och sa: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Jakob, patriarken, som efter brottningskampen välsignas och får ett nytt namn. Du ska heta Israel. Dopets vatten symboliserar liv och platsen för dopet har olika namn. Vid barndopet hälls vattnet i en skål som ofta kallas för dopfunt. Ordet funt kommer från ett latinskt ord som betyder källa. Och platsen där en större människa döps, det kallas ibland för dopgrav eller också för dopkälla. Och de båda namnen, dopkällan och dopgraven, säger något om dopets innebörd. Om kroppen skulle hållas kvar där under vattnet, så skulle vi bokstavligen dö. Men istället så reses kroppen upp igen. En kort men fysisk resa som är en bild av Jesus död och uppståndelse. Därför är dopets vatten på en gång en grav och en källa till liv. Aposteln Paulus skriver: genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Vi döps till nytt liv. Ett liv i gemenskap med Gud och med varandra. Det är nytt, och ändå är vi samma människa som Gud en gång vävde samman i vår mammas mage. Gud vill inte göra våld på oss. Gud vill inte göra dig till någon annan människa än den du är. Mötet med Gud befriar oss till att vara de vi är, de vi är skapade till att vara. Att döpas och sedan leva i sitt dop handlar om att hela tiden växa och att på olika sätt lära känna Gud och mig själv bättre. Att döpas och att leva i sitt dop innebär att upptäcka mer och mer av de gåvor som Gud har lagt i våra liv. Det handlar om våra personligheter, våra möjligheter och våra begränsningar. Det handlar om andens gåvor som vi får för att använda gemenskapen. Men för att kunna växa och utvecklas så behöver vi finnas i ett sammanhang. Och då är jag tillbaka i hovmannens svar till Filippos. Hur skulle jag kunna det? Alltså förstå texten och Guds ord. Utan att någon vägleder mig. Det var anden som skickade Filippos till hovmannen. Och hovmannen tog vara på mötet med Filippos. Jag är övertygad om att anden använder oss för att vägleda varandra. Och jag är därför lika övertygad om att när vi behöver det, så kommer vi att möta människor i vår väg som är beredda att vara våra vägledare. Men för att det ska kunna ske, så måste vi våga bjuda in den andra i vagnen där vi sitter. Bjuda in den andra att ta del av mitt liv. Vi ber. Gud, hjälp oss att vara öppna för dig och för varandra. Hjälp oss att se på oss själva som dina älskade och utvalda barn. Hjälp oss att se med samma blick på alla människor vi möter. Gud, fyll oss med din kärlek och din barmhärtighet. Amen.